Ett bord dukat med fina rätter på Gunnarsbo tillsammans med Eli och Per Göransson. Och här är också Ingrid och Ingmar Karlsson, Anna-Britta och Gösta Baumgart. Och nu ska vi prata lite allmänt här om öden och äventyr i Bjärka-Säby-trakten. Ordet är fritt.
Ja, du är närmast Hedersberg. Aktuellt nu, Torge, har ju varit i tidningsskriveri i Hedersberg. Och så vet vi att Per Göransson har lite anknytning där, så ska jag inte höra din minnen därifrån.
Nej, det är klart att det smärtar i mitt hjärta varje gång jag kör förbi Hedersberg och ser att det fanns ett fönster där och en dörr öppen. För att min pappa, Samuel Göransson, har ju född i Hedersberg. Och hans pappa kommer dit, jag tror på 1870-talet då.
Yes, redan då.
Ja, och var målare, mästare och var ansatt på godset som målare. Och det var ju många historier då, men det bodde då i Hedersberg tre familjer. Och det var målaren, och det var skräddaren, och det var muraren.
Yes.
Och min farfar då, han hittade sin hustru i Törnvalla, tror jag. Yeah. Törnvalla. Mm. För han var där och målade då, innan han flyttade till Bjärka-Säby. Och klockan, han bodde hos klockan, och vi tittade, man målade kyrkan och rummet. Och klockan hade två trevliga döttrar. Och du ute bodde ju, hantverkarna bodde ju på stället liksom. Ja. Och de spelade och sjöng på kvällarna. Han hade sångstämmar och min farfar som aldrig har träffat. Mm. Och så var han där länge, och så plötsligt sa då den gamla klockan till min farfar. Mm. Hur är det? Hur är det Göransson? Han tycker om Hilda, de ena dottern. Jag tycker om båda två, sa han. Ja, men det är inte Hilda. Så han sa, Gud välsigner när ska ni gifta er barn, sa han, vet du. Så det sköt han om under blivande särfarna. Och min farmor då, som jag minns mycket, mycket svagt, hon var lärarinna, hade varit i sin ungdom. Och det var en av de första som var utbildade, tror jag. Ja, men tron var lite finare då, utan de sa mamsell, sa hon då. Mamsell, hon kom då till, så småningom till Hedersberg, och fick ju förstås då barn, som man fick ganska mycket den gången. Det var väl fem syskon, tror jag. Mm. Och pappa var yngst i den flocken, och alla, den första var en flicka som hette Faster Estra, minns henne också. Mm. Och så var det farbror Manne, och så var det farbror Daniel, och så var det farbror Elias, och så var det pappa. Mm. Och alla blev målare.
Yes. Ah. Ja. Mm. Och alla hade bibliska namn.
Ja, min farmor var väldigt biblisk.
Ja, hon var ju religiös.
Ja, så hon kunde det där, och så hon berättade mycket historier för pappa då, när han var liten. Bibelhistorien, så det kom ju igen i hans tal.
Ja, det gör det verkligen.
När han var 80 år.
Ja.
Men och det är klart, det var ju, man får inte föra sig hur det var egentligen. Kan man inte förstå det egentligen. Där gick ju en grusväg förbi Hedersberg. Och där kom oxåkare, och det kom gånusfolk, och så kunde komma en häståkare, och sprang ut och så på hästen ut, för det var ju sällsynt en gång.
Ja.
Och så satt gubban där på kvällen under ett aleträ och berättade historier, och det var ju ingen trafik.
Nej.
Sa du aleträ?
Ett aleträ, ja.
Som inte finns längre. Ja.
Nej, de är ju mest, jag minns ju också från min barn, och gick och hämtade vatten med källan där, som kommer nästa historia. Men min farfar, han hade första målarverkstad i köket.
Oj.
Och så hade de ett gemensamt bakgrund, så kom alla grannar dit och skulle baka.
Ja.
Och då var det Hedersberg.
Det var Hedersberg. Mm. Och det var ju vägglöst, men jag tror min farmor höll reta, så det kom aldrig in där. Men det kom luffare, och de kom ut, det fanns ju riksluffare, det fanns, som Anne Martin skrev, fanns häradsluffare, ja, och riksluffare och världsluffare. Ja. Och det fanns de som var superintelligenta, det fanns halvstålare, klart. En som hade varit spelat till präst som gick runt. De var lite...
Luffare,
ja.
Var det någon från Nyskil eller?
Ja, men prästerna har man inte hört.
Nej, Nyskil är från
Ja, jo, jag berättar väldigt mycket, pappa. Och en julnatt så i ett fruktansvärt väder så låg det 6 luffare på köksgolvet. De fick ju lite gröt och lite grann så, och så fick de gå vidare nästan alla. Så man delar med sig då.
Så det var med ljusen här då.
Ja, men jo, men det är flera lushistorier. Vi kan ta först den där. Att det var en luffare kom och han frågade, har ni ett ljus? Har ni ett ljus? Ja, nu tar ett ljus. Och luffaren, han tar av sig skjortan och så vände så tog han sömmarna över ljuslådan, eller spraka lössnar ut. Han sa, en vän är mycket med det här, vännen, man ser aldrig det, sa han. Det var lössnar ut. Det var en verklighet den gången.
Ja,
det
så har det varit. Tänk.
Och så var en som var förskräckligt stark. Jag minns inte vad han hette, han var så ohyggligt stark. De hade hittat någon bronskanon för att göra sån, men krävs oerhört styrka. Och så kom den starka luffaren, kan du hissa den kanon? Hur ska jag göra? Han var lite stålig. Så står han och höll kanon på rak arm. Hur ska jag göra? Hur ska jag göra? Det var fragment av historien som jag kommer ihåg.
Ja, men det är jättebra.
Du talar om köket. Vet du var i Cedersberg det köket?
Åh, ja. Det låg på den änden som jag stan till, alltså, vad man säger.
Aha. Där det fortfarande är då?
Ja, och det var, jag minns, jag var ju med pappa där och målade för länge sedan. Jag var en pojk. Och det var en jättestor kåpa över spisen där. Aha. Den levde bort sen, tyvärr. Mm. Så, och så var det köksdörren, så var det var inte ingång på gården, utan det var ingång från sidan, en trappa upp så det. Men så var det en lucka i den där köksdörren som man kunde skjuta åt sidan och titta vem som kom och så.
Ja, moderna.
Jag bara kommer ihåg lite grann.
Ja.
Hur det var. Mm. Men pappa, han berättar ju för oss då på kvällarna när vi inte hade tv att se på, så då berättade han och vi öronen stod ju och han berättade allt som det står i Lönneberg, det blir hyss för grannarna, och det är klart det där blir mycket, det där vi hyss för våra grannar ganska mycket. Men han berättade en historia då, pappa, som jag tycker är rätt skojig bland många andra, men det fanns sådana här postorderfilmer den gången också.
Mm.
Och det var en, man kunde skicka efter en kokbok, ett mikroskop plus 200 andra nyttiga föremål. Och där skickade de efter, vet du. Med sina fattiga pengar. Det kostade inte så mycket. Men så kom det paketen och det var ett mikroskop. Och en kokbok. Och de 200 nyttiga föremålen var 200 knappnålar.
Ja.
Ja.
Så reklamen var ju som idag, den var falsk den gången också. Oj,
ja, men nyttiga var de ju.
Men det där mikroskopet, det var en slags sån där, det förstod jag bra då. Man la saker mellan två glasskivor och ett hårstrå blev som ett rep då.
Ja.
Men det här kan du inte spela för folk som känner igen skräddaren. Då sa min farfar då, till pappa, Samuel, gå in och låna i vägghuset av skräddaren.
Ja.
Och så gick pappa, man var ju artig, man knackade på dörren och gud, jag skulle hälsa för pappa och be för låna i vägghus. Ja, det kan du väl få, sa skräddaren. Tog han någon tavla, en vägglus, och så hade han en liten plåtaskantor där vägglusen, och så gick han, tack så mycket, jag hade berättat den tillbaks sen, så. Och så la han den där vägglusen Mikroskopet blir som en sköldpadda.
Ja.
Just då, man behövde inte så mycket då.
Nej.
För fantasi. Och dessutom min pappa, han hade ju fantasins gåva.
Ja.
Han verkligen, han kunde berätta, han kunde gestalta andra människor.
Ja.
Han kände släkter och sånt där. Han kunde allt det där, pappan och mamman och släkten.
Han hade varit och målat.
Ja, ja, han kunde ju historia också, ja, på så sätt. Så, men,
fantastiskt.
Ja, så bodde ju, de bodde nog, de var, vad sa, 5 syskon där. Och så var det skräddan, de var väl lika många där.
Ja.
Och så var det muran som bodde i den änden som är mest häråt då. Och ja. Murre Max kanske det var. Murre Max, han nere på kontoret. Det satt Trysén och Trysse, som vi sa.
Trysse.
Ja.
Och så satt Trysse och sa: Jaha, en annan som måste arbeta med huvud, sa Trysse. Jaha, sa muran, en annan som måste arbeta med huvudet och händer, alltså.
Ja, just det.
Det var så tyst när du. Ja. Skräddaren hade också gesäller som kom. På vintern kom de driva så, och de skulle vara arbete, och jag förstår inte hur de klarade av med mat och
allt. Fick de bo då också?
Ja, de bodde väl, vet, i hörna, vet du.
Ja,
tjena.
Och det var duktiga hantverkare, en del söp förstås.
Ja.
Och skräddergesäll, det var en som hängde sig i spjället. För det var två, ovanpå var det två kammar, en i var ände då. I den ände som är här, det var skrädderverkstad.
Mm.
Och det minns jag i barndomen, så var spjället krokigt och att gesällen hade hängt sig.
Mm.
Det såg
du. Jag sa att spelet var krokigt.
Ja.
Det där hände.
Du vet med din pappa?
Ja, det var väl långt innan jag fanns. Ja. Min farfar har jag aldrig sett. Men... Så det är klart man kan sitta och berätta om Cedersberg.
Vad var det andra änden, om du var skräddarverkstad där?
Vad sa du?
Den andra kammaren på Vindbar.
Det bodde pojkar, som de sa. Där hade min fars bröder gjort i ordning. Så där bodde de då. Och de hade väl störst lägenhet, av min farfar och familj. De hade kök, de hade 2 rum.
Ja.
Och min farmor sa att det finns, att det var förmaket, det ena rummet, och så var det rumbaken där.
Men de tittade på det. Hjalmar?
Ja, det var skräddarens son där.
Ja. Det är otroligt.
Ja, men vi tar lite lugnt med det. Men...
Jag tycker att
det kommer...
Ska
det
vara
lite mer? Ja, det kan jag berätta ännu mer till slut.
Ja, nu fick jag
undra. Min farbror Manne då, som jag minns, jag jobbade som honom tidigare. Han var målarmästare i Ljungsbro. Jag jobbade som honom en period under ungdom. Han var en begåvad människa. Han hade gått på konstfackskolan till och med, kommit in där och gått
tekniska
där.
Tekniska skolan heter
det. Ja, det heter tekniskt då, ja. Och i hans avgångsklass så var han en av de 3 bästa den gången, vet du. Och jag har sett tecknarna, han gjorde precis fantastiska tecknarna. Men så hade han absolut inget självförtroende förstås. Man hade inte det, man var ju där arbetat bara, man var där alltså. Man skulle inte... sticka upp på något sätt. Så han gick tillbaka till byggen och slet som ett djur. Då.
Mm. Och, hur kom det så att han kom in på tekniska skolan?
Jag känner inte till hur han klarade det. Jag kom in, det var väl begåvat tillräckligt, men
ja.
Ekonomiskt.
Jo, men, ja, jag tänkte just att... Ja.
Han jobbar i Stockholm.
För, jag företar sig detta verkligen att söka in.
Det är oklart för mig just det där. Ja. Alltså. Men teckningarna hade jag missat när han jobbade, och sen tyckte han blev teckningar. Och det var ju väldigt duktigt gjort. Och jag har en tavla med i lillstugan som han målade när han var 12 år, utav Cedersberg. Det kanske kan titta på så. Och så var det för Daniel då, som hade det lite svårt kanske. Det var ju hårda bud.
Ja.
För då fick man stryk och veta hut. Alltså.
Ja.
Så han kom i klammeri med rättvisan och han målade i Sturefors på godset där. kan man heller inte berätta om förstås. Men... Mm. Han hade tagit sin... Han hade tagit sig några glas och var glad i, och så kom inspektor Ljunginfeldt. Han är inte Ljunginfeldt, han hette
Johansson.
Kom in där. Så tog han honom i öronen och dansade runt på kontorsgolvet med det där. Då fick han visst sparken.
Ja. Han hade, hustru och
han hade två döttrar och två söner. Och kolsvartan, hans hustru hade nog varit vacker och kolsvart. Utan han ser inte många svarta människor i familjen Johansson. Ja. Men jag minns de där också lite svagt.
Är det inga
stoppar? Oh, nej, det är på farmars sida. Det var helt annat det. Så jag ser, och så var det farbror Elias som var en sol- och vårare. Men det är inte med hembygdsföreningen att göra så.
Nej,
det
var det.
Men farbror Elias, han lärde sig att samla pengar. Mm. Jobba, och han fick aldrig något bra från. Han var sån där flörtig karl, så att han, kvinnorna kom och gick, och det blev aldrig en ordning på det där.
Nej. Nej.
Och så jag minns han, jag var i Stockholm då när han skulle börja konstverk och han fick jobb och sådär. Men han och så gav han mig ett råd. Så sa han, har du bara den första tusenlappen så kommer snart den andra. Men den första tusenlappen kom, men den andra kom inte, för den använde jag innan den var färdig. Så det var inget vist råd för mig. Så var det pappa då, som var lillbrorsan.
Ja.
Det är ganska märkligt. Han är över 100 år nu.
Det är pappa Samuel som träffar Maja, det tycker jag.
Ja, jag skulle ju fråga med Maja.
Vi kommer bort från ämnet, men det är inte så mycket kanske. Men, och det har också lite romantik kan man väl ha.
Ja.
Det var min farbror Daniel som jobbade någonstans i Landryd i en stuga, ett hus, och så fick pappa ett brev, det var inga telefoner, och så fick han ett brev av pappa att kan du komma och hjälpa mig, det är så mycket att göra här, och är det en vacker lärarinna, det kanske är något för dig. Och pappa, han, de gick ju då förstås, det fanns, jo, järnvägen var byggd. Och när han kom dit så satt en kvinna och sotade skorsten. Hon satt i karbyxor och sotade skorsten.
Nej, vad
och
det,
och då var det min mamma då, vet du. Det var första mötet.
Ja.
Och så kom han dit och min morfar var skräddare då. Han var skräddare. Och så småningom uppstod kärlek. Som du gör. Men min morfar då, nu är vi helt
ute. Ja, min
morfar, han gick 6 veckor i skolan. Så sa läraren, nu får du gå hem, för nu kan inte lära dig mer. Nu kan du kan läsa, du kan skriva, du kan räkna alla 4 räknesätterna. Och tack så att en duktig pojk. Så han blev då. Han blev skräddare. Och den gubben, han, jag minns honom också svagt. Han, tänker man är att hans klara huvud och så att mycket lättare allting. Han satt på skräddarbordet och sydde. Men han kunde världslitteraturen, den som fanns översatt till svenska. Det läste den gubben.
Jaha.
Helt allt kunde han.
Att de kunde få fram så mycket lärdom på den tiden.
Det fanns en skolbibliotek och det var möjligt och sådär, vet du. Jag fick ett tag på det, men det fanns många begåvningar då också. Som sagt, 6 veckor i skolan.
Ja,
de kanske inte skulle gå mer än det idag heller.
Nej, precis.
Och då berättade han lite grann om hur det var skräddarlärning. Då fick han far, det kunde ha varit 8 år. För då gick ju skräddarmästaren med sina gesäller och lärpojkar. Då gick de till någon gård där de hade vävt.
Ja.
På vintern då satt var de där några veckor och sydde upp det där och gjorde kläder åt folk. De bodde där och åt, och så gick de till nästa då. Och det minns att min morfar han fick väldigt pressjärn, det var så tungt.
Ja.
Ja.
Ja,
du känner henne.
Jo, jag minns henne.
Ja. Nej, men hon var ju lärarinna i...
Ja, det var också ovanligt den gången att...
14 år innan hon gifte sig.
Ja.
Det var väldigt
jämfört. Ja, och hon... min mamma då... skulle gifta sig förstås. Det hon, som vi sa att hon träffade farmin innan hon satt på taket. Sota. Och sen när hon gifte sig då, då skulle då kommunen, skolstyrelsen besluta om hon skulle få behålla sitt arbete eller ej. Och då ansåg hon att farmin skulle kunna försörja familjen. Så då fick hon inte behålla sitt arbete. Tänkte det, det skulle ha behövts i, det var ju ganska knapert hemma i Kvantorp, det var ju det. Även om vi inte svalt eller frös eller någonting, men för min mor var ju klok.
Ja.
Men herregud, hon har haft den lilla ekonomin och på farmins eländiga ekonomi.
Men hon var ju duktig, hon läste ju med sina bröder till
studentexamen.
Ja, tänk så. Det är klart, hon var, jo de, hon köpte, hade svensk, vi köpte en tysk som ordbok så att de lärde sig tyska på det sättet.
Fint, så fint.
Du nämnde Kvantorp, nu när flyttade din far från Sedersberg då?
Då flyttade de, det vet jag inte precis, men de flyttade inte till Kvantorp först. De flyttade, så såg de till, om du vet vad smedbostaden är. När du åker till Kvantorp från Berkansup station, det hus som ligger längst bort ifrån station. Det var den gången var det likadant som Kvantorp, så jag är född där. Och där var, när jag var 2-3 månader så flyttade vi till Kvantorp. Och då drog de min sån där kärra på 4 hjul. Men det kommer inte jag ihåg alltså, men...
Är Per
äldst? Nej, jag är...
Klassjöran är äldst.
Så jag har haft min uppväxt i Kvartrop då. Och då var forsen ren och brusande och... Oj, nu är det ju en gröte där. Ja, de ser det spännande. Jag sa till dig i telefon att det var ett som heter Skojarstugan.
Ja, det sa du.
Och det hittade jag i Berkansäbverket. Står det?
Ja.
Och det var...
Ljuset, ja. Nu ska jag ta bort den där. Ja.
Och det var en slags krog då.
Jaha.
Med fylla och slagsmål och...
Men du vet inte var den låg?
Det är lite oklart. Jag tror att den låg när du kör förbi Sedersberg härifrån. Lite snett bort till vänster innan åkerkanter. Måste ha legat, tror jag, som farfar berättade. Men det spökade också där i Sedersberg. Det var en gammal vebo där ute. Sån där, den, inte den som är nu, det var en timrad grej. Som min farbror målade på tavlan. På hösten så dunkade sig. Och så fort de gick ut skulle titta så var det tyst. Så det är också en gåta.
Ja, precis.
Du hörde aldrig far berätta någonting om de som bodde där som hade med glasbruket att göra?
Nej, det var ännu tidigare då.
Det var tidigare.
Det var ju, glasbruket var på 1700-talet eller var det på 1800-talet?
1781, när det var staten.
Ja, ja, men det höll inte på så länge heller.
Nej.
Nej, det var, men det fanns ju... När jag var barn så hittade jag sådana där slaggstenar som jag samlade på. Blått och grönt och gult sådana slaggstenar. Så ungarna var där då. Där nere visade vi den där numera bilverkstad. Det var ju laggor där i min barndom. Det var laggor där, det kan man ju komma ihåg att där fick vi hämta mjölken då.
Ja.
Min lillebror och jag, vi gick där och hämtade mjölk. Och då var det bara fotogenlampor in i det här som lyste. Och där var en farbror Melin som var stor och stark och bodde i Sedersberg och var väldigt snäll mot barn. Och då gick vi massor med mjölkkrukan emellan oss. Och vi var ju, han kanske var 6 år och jag var 3 år med. Och så var vi mörkrädda, för det spökar ju på Holmenkyrkan där. Oj, oj, oj. Och så hade vi en lykta med ett ljus och så fyra glas runt, så den lyste lite sådär.
Nästan värre.
Och sen så småningom kom också Esberg. Det var ju, kom in i varma laggorna, kom man stå och tugga, det lyste och allt, och det var med lin då. Om man skulle ha tillräckligt mjölk så hällde han hällde kruka full förstås då, inga mått, utan han hällde fullt så mycket vi orkade att bära då. Och så han hade också barn med lin, och det var en jättetjur som låg där i törn. Och då, och upp på tjuren då Lasse, hans son då, och sov med en gammal kavaj över sig. För tjuren var varm och där låg pojken och sov. Det var som ett berg. Och så gick jag hem med den mjölkkrukan och närmade sig på Holmenkrukan. Var alltid väldigt nervna och helspänn. Men så kunde jag bara se lite av ytterlampan i kvarn. Då var man räddad, vet du. Men det var väl det att vi hade också ärvt vår fars fantasi som vi led oss in i. En fantasivärld på gott och ont, det är klart.
Så en dator där på Cedersberg bodde i själva stugan Cedersberg.
Det var ingen arrendator, det var mer en under, direkt under Bjärka-Säven. Det var lite Melin, den, så det var en förhållande som heter Karlsson som hade en dotter som jag var klasskamrat med i början i skolan. Så.
Men han bodde i...
Bodde i Cedersberg, ja. Då var Melina var stor och stark och snäll. Och så hade han en häst som heter Kåra, för han hade en häst där då, som han, med en tvåhjulskärra. När han körde med mjölk, det var typ av mjölk, så det. Körde han med nedåt till...
Jigg, sa vi.
Ja, jigg, ja, det var för att lasta på mjölksåarna. Och vi fick ju...
Det var som en hylla bort,
det var. Det var som en liten låda med två hjul där.
Ja,
var
stor.
Stor låda, de säger. Och den där, den fick ju åka med då, vi barn då. Körde med den resten i skogen.
Det är en som inte finns längre.
Liksom. Ja, just det.
Kördes mjölken ner till
Bjärka? Jag tror de körde ner till Bjärka, så jag tror det. Det måste de ha gjort. De blev hämtade, minns jag inte. Men jag har sett Melina tog en sån
mjölk. Ja, för det var väl mejeri. Det
var mejeri, ja.
Då.
Man tog en mjölk så sådär. Och de vägde, det var ju 50 liter en sådär. Så vägde de själva godset en hel del också. Ja. Det fanns starka kallar för det.
Ja, verkligen.
Men sen minns jag hur det var då när Melin bodde där, och det bodde andra människor också, det kommer jag inte ihåg. Jo, skomakaren bodde där en stor, där uppe där skräddaren hade verkstad, där hade skomakaren verkstad. Och en gång var skomakaren full, det minns jag. Kom inte ju dit kvartok.
Är ni rädda då också?
Nej, hon är skomakaren, var så oerhört snäll. Och vi kan få
han drack för öronen också.
Nej, han drack inte egentligen, så var det sensation att han kom hem och var på örat. Han hade kommit med tåget då. Så följde farbror Helge med en hem då. För ungarna sprang och var lite och gol då, vet du. Mm. Ja, vad ska vi hitta på mer? Jo, min pappa han berättade när vi kan hämta julgran då. Hans pappa gick och hämtade julgran. Då fick han sitta på sin pappas axlar. Mm. Och så tog då min farfar då, han tog julgran på axeln. Så satt lille Samuel där uppe, han satt in i en grön djungel inne där och fantiserade och blev buren av sin pappa.
Ja, det här. Vad du kommer ihåg?
Nej, det skulle vara väldigt roligt om man kommer ihåg mer.
Men
på ett sätt så kommer man ihåg mer nu än för några år sedan. Tanken är att se tillbaka lite mer sådär. Och så ibland så saknar man att man kunde prata med sin pappa om det här. Men det dyker upp efteråt. Jag en gång så var det kom någon stolle, någon förrymd straffunge som alla var inne och alla kvinnorna var rädda, vet du, och blåste. Han hade en massa knivar runt sig och gick runt. Men som min farbror Manne som var stor och stark, lyckades smitta ut genom ett fönster och så sprang han ner till Bjärka-Säby. Och det var ju befallningsman i Bjärka-Säby, han fungerade också som en slags polis. Mm. Han hade hängde en mössa i kontor på en spik med en slags märke där. Mm. Så han tog på sig den och man hade något att slå med i huvudet. Jag fick med sig den stackars stånden och så sprang med knivarna ut. Och en gång så hade en eller annan direktör kommit förbi med häst och vagn och direktörsfrun, så hade hästen stegat så hon hade ramlat av nerför lite grann där och slagit sig lite grann, så hon satt där. Och då skulle skräddaren
sy ihop henne.
Nej, han skulle ja, det är det. Nej, han skulle gå bredvid med ett glas vatten ifall hon skulle svimma.
Ja.
Och hästen sprang och skräddaren sprang och när de kom några hundra meter längre så svimmade skräddaren. Men det här så skräddaren släckna lever än, så det kan inte bli bra.
Ja, ja.
Svimmar hästen kanske.
Men Hjalmar är skiten.
Hur var det med Hjalmar? Han måste ju föra det.
Men det måste ju läsas i så fall.
Jag kommer läsa massor spela.
Jag
tycker det är så otroligt.
Ja, det är otroligt, men det är lite för saftigt.
Nej,
för,
nej. Jag hoppar över det här med kära Elin.
Du får du får spela av allt det här, Elin.
Ja, det går ju bra att spela bort.
Ja, det är bra. Jag måste ha glasögon. Nej, för massor, ja, när vi kommer ihop så kan vi, massor med nybror, då kan vi komma ihåg.
Ja, tillsammans.
Tillsammans. Så, jag
kan tända nu när
så kan vi brodera ut det till antingen.
Och Syrusberg har haft en stor betydelse i visst.
Ja.
Han skriver ju så bra.
Ja, det är klart det var en slags huvudbyggnad i Bjärka-Säby den gången. Men det hette ljus där de
såg.
Ja, det har de i Bjärka-Säby.
Ja.
Det står, jag har ju ett par av de banden, men det står om Skojarstugan eller något annat.
Knaggelstin,
det är ifrån Sinsberg mot Kvarntorp till, va?
Jaha.
Den vägen ner.
Så Skojarstugan är på andra sidan?
Skojarstugan är mer mot Linköpingshållet, till vänster. Det är jag inte säker på, men pappa menar det då, den gången.
Jaha.
Men Knaggelstin var ifrån... När du tar vägen mot Kvarntorp,
ja, just det.
Först är det förbi den där bilverkstaden och så är det en liten backe ner och så en liten backe upp. Och där var Knaggelsten.
Mm.
Och där hade du Sidesbergsfolk sina trädgårdar.
Det var intressant att få reda på det, för vi har alltid förknippat Knaggelsten med Skojarstugan.
Nej, för mig är det...
Två saker.
Ja, jag tror det.
Det var bra.
Jag ska inte svära på någonting, men Knaggelsten är säker på att det var på vägen mot Kvarntorp.
På vilken sida
om
vägen? På höger?
Till vänster, tror jag.
Till vänster.
Och så fanns det en källa till höger som alltid hade vatten till vattnet med.
Jaha.
Sitt jordbruk där.
Det är lite fruktträd där kvar.
Ja, det är nog förvillade grejen det. Mm. Men det var så bra det var, vet du. Herregud, så levde de. Jag vet inte, är man lyckligare idag med...
Nej.
Alla apparater.
Nej, tror jag inte heller.
Mm. Du nämnde att farin hade grönsaker nere i Knaggelsten.
Ja, de hade sina trädgårdar. Alla Sidesbergsborna hade trädgårdar där.
Ja.
De hade väl också där i själva Sidesberg, för det är också frukter där. Då, men
ja.
De hade där, det vet jag.
Låg fin jord.
Det var fin jord och det var inget fel, som pappa sa, på grönsaker, och de hade kålhuvud som var stor.
Oj,
pärla och grejer. Det var inte, man behövde inte spruta. Det här är...
Jag tycker det är ett väldigt fint stycke,
ja, men det,
litteratur.
Du kan stänga av den här bandspelaren.
Nej, jag tycker det här är
litteratur. På bandet där.
Läs du på det där.
Det här är alltså det brev du fick igår på din födelsedag.
Ja,
och det är en historia från min pappas barndom i Sinnesberg. Och det handlar om honom och hans lekkamrat Hjalmar, som var son till skräddaren.
Jag sitter ju
och
Ja, men det verkar ju som det hör väldigt väl ihop med Silvesberg.
Det
hör
ju
ihop, ja.
Jo, men...
ja,
det, nej, men
det... De lever ju, alla släktingar lever.
Nej.
Ja, men det, din bror lever ju också.
Ja, vi får nog börja först.
Ja, det är klart.
Det är bara en hälsning till Elin Marie på födelsedag. Jaha, han skriver: säden på åkern, det påminner mig återigen om Silvesberg. Sent på våren, jag tror att det var omkring 24 april 1904, när säden just börjat spira på fältet mellan landsvägen och ner mot källan och Garpekärr, satt samen äldre, alltså det är min far det, och farbror Helges bror Hjalmar, kallad Jalle, på Silvesbergs mångfjöliga dass.
Ja.
Med dörren ordentligt hasplad på insidan, gnuggande det styva pappret mellan händerna för att det så att säga skulle bli mera rövvändigt. Samtalade ivrigt om livets gåtor och smidde planer för små bussträck och stora fisketurer. Tydligen kom de på någon mycket lyckad idé. Till när Jalle dragit upp brallorna efter väl förrättat värv och knutit den gamla livremmen om magen, tog han ett språng via sittbrädet upp på en avbaltning bakom detta. Glatt trallande vandrade han av och an på denna smala avbarkning. På ena sidan nedtill hade han sålunda sittbrädet med 6 eller 7 lockförsedda fjölhålen. På andra sidan, rakt nedanför sig, hade han den ofantliga spillingshögen som ansamlats under hela vintern av 3 familjer omfattande 2 dussin människor, barn, unga, medelålders och äldre. Man kan säga att han vandrade på randen till en brun avgrund vars djup han inte kände. Jalle skulle mycket snart lära känna detta djup. Ja, i sanning, han skulle mäta ett djup han ej tidigare lodat. Ett djup han inte åstundat att loda och som han aldrig mer skulle loda, den saken är klar. Hjalmars trallan och visslande avbröts plötsligt. Samen den äldre, som just rättade till de snyggt lappade byxorna, vände sig hastigt om när han hörde ett ljud som omedelbart tystnade. Ett fruktansvärt plaskande ljud hördes innan det under några tiotal fasansfulla sekunder blev alldeles tyst bakom avbarkningen. Jalle hade trillat i skiten. Din blivande svärfar, vår far, dina barns farfar och samer yngre i Kvarntorps farfars far hoppade upp på sitt brett och placerade ena foten till vänster om ett fjörhål och den andra till höger om ett samma. Med näsa och ögon nådde han då över den avbarkning på vilken Jalle nyss spatserat. Trallan och visslande. I dunklet nedanför syntes inte annat än en brun, väldig massa täckt med papper, vilka i viss mån påminner om jättestora vänstekta ägg. Hos vilka centrum verkade mer vidbränt än kanterna. Under ytan syntes liksom en buckla. En buckla var Jalles dolda huvud. Den ovan nämnda bucklan rörde sig i en bestämd riktning. Därmed avslöjande att under denna bruna med sockerlocksformade eller pyramidliknande upphöjningar beströdda ytan fanns en vandrande människa. Som väl var brösten bruna och ytan snart upp dök Jalles till oigenkännligt massakrerade bruna huvud och på vilket ett skrynkligt missrat papper satt fastklämt symboliserande det mänskliga lidandet likt törnekransen. På grund av tilltäppthet i de yttre luftvägarna kom ur detta groteska huvuds groteska mun, vilken i sanning var svår observerad, icke hjälpet utan blup, blup, blup.
Åh, stackars mig. Nej,
Det är bra skrivet. Ja.
Din svärfar, vår far, Samuel den yngres farfars far, gjorde vad en god människa bör göra och vad som stod i mänsklig makt att göra. Han lutade sig avbrotten för att räcka den i infernot vandrande Hjalle en hjälpande hand. Ack, vilken fasa för Hjalmar. Lik fader osökt Dante, lätt omarbetade mig i tanken då jag skriver detta brev. Jag stod i början av min levnadsbana då i en nedmörk skog jag mig befann, där ej mer väg, ej stig jag kunde ana. Ej vet jag längre hur jag skildra kan en skog så full av grymheten och nöden, vid minnet än mig skräcken slår i band. Den ödslig var som tomheten och döden, men ska jag säga hur tröst jag fann, måste jag måla färdens alla öden. Helt har jag glömt hur vägen ut jag fann, ty kvaltyngt var mitt sinne och förvirrat, och alla stigar för min syn försvann. Till foten av en höjd till sist jag irrat, när plötsligt slut min fasa så dalgång tar. Ja, Hjalle nådde en upphöjning i underlaget så att även hans axlar gick upp ur de fekala avladjarna. Han fick spjärn med foten och tog i vild fasa och ångest sats och vräkte sig mot dassets av lösa bräder hopfogade baksida. Beredda fått alla håll och ut i vårsolens glans kom ett brunt vidunder. För detta Hjalmar Hjalle Andersson. Vidunt var granerat med papper vilka fastnat som flugor på en flugfångare. Ragnade över den nyuppkomna seden i 150 meter ner till källan där alla Cedersbergs hämtade dricksvatten. Där kan han av sig, hoppade i vatten och stod där en halvtimme skakande och frossa. Så småningom framträdde i alldeles mänskliga drag ur denna vämliga höjdigt källvattnet löst honom ur förbannelsen så att säga. Därefter tvättade han kläderna i källan och han och Samuel tågade iväg till Hotorpsskogen till Oxberget där kläderna torkades i solen. Från Oxberget såg de hur skräddarna kom med det raka benet före ner till källan med en hink för att hämta dricksvatten. Dock lade han sig först i magen och drack i djupa klunkar av detta ännu i min barndom synning goda vatten. Hjalle via Dolorosa ner till källan avspelas senare under försommaren och sommaren på ett synnerligen märkligt sätt. Vi må betänka att denna händelse utspelas före introduktionen av konstgödning och Chile och Norgesalpeter. Markerna var lite överrösslade. I ett språk från landsvägen till källan växte sedan synligen grön och kraftig i en meterbred slingande bana där Hjalle raglat fram. Denna slingande väg var övergödd. Den enda övergödda området i Bjärka-Seby. I källan fanns före den stora tagningen den mystiska taglormen, är att förväxla med den berömda manormen. Efter tagningen försvann taglormen och återkom ej förrän på 1920-talet. Jag minns den här taglorm som var smal som hästtagel och mycket lång. Vattnet hade sådana återhämtat sig när vi i Kvarntorp var barn. Då vandrade vi om somrarna med Samuel den yngres farfarsfar i spetsen till källan för att hämta dricksvatten. Idag har inte detta kunnat ske utan att man måste ha väckt uppmärksamhet hos det sociala och hamnat i tv. 4 kilometer tur och tur för att hämta dricksvatten. Men så led vi inte av onödig fetma. En god vill att första och önska Stig och såg en massa. Det var det.
Ja, det är ju ganska roligt. Han skriver så bra.
Ja, han har... 4 kilometer hämta vatten.
Ja, det var... Allt har sina små överdrifter, men... Jo, på sommaren ute då... Det var... Ån var ju frisk och skön i min barndom. Men på sommaren så... Det gick ju till den källan och hämtade vatten där. Och jag minns vi... hämtade någon sån där kruka och så var det så gott att dricka vatten ur locket.
Ja, det var
kallt och skönt. Och Och så satt vi under träd där och berättade så. Det var ju ingen... Det
kom ingen. Men var låg den då?
Den låg under Sidesberg. Om du kommer härifrån och Sidesberg är på din högra sida. Så ner till vänster. Den nere i...
På andra sidan vägen?
Ja.
Där är ju någon byggnad.
Ja, nej, det är ingen byggnad där.
Nej, det är träd och krök.
Ja.
Precis. Ja, men det är väl något litet hus.
Det kan, är det något slags pumphus nu?
Ja, pumphus.
Ja, ja.
Nu har han arbetat nog rätt.
Det är ett litet tak.
Ja, ja.
Det
ja. För det var, ett underbart vatten där då. Ja. Så det hände ju på sommaren. Det var mer att det också var roligt att gå och hämta vattnet. Ja. Och ibland hade vi då kanske med oss något av pappas bröder och kunde sitta under ett träd och berätta hur det var i Sidesberg när de var barn. Och så.
Ja, precis. Så,
ja, men
jävla
historien
är otrolig. Ja, det kan man inte...
Jo, men det,
det, kan man inte
det är en liten historia.
Ja, men det
är... Det, det är ingen förklenande mot någon...
Mm. En olycka händer så lätt.
Va?
Ja, en olycka händer så lätt.
Ja, visst gör det.
Och det hör så väl ihop med den tiden att det var...
Jo, det, jag minns ju också på tal om DAS-historia så... Så var det någon gubbe som gick och... tömde dass åt andra människor. Han kom en träspade som järnbeslagen som han hade den gången. Och gick runt och fick av 25 öre och så hade han en påse med nybakat vetebröd som han sålde på samma gång.
Hade han bakat det själv?
Nej, det framgår inte av historien, men han sålde vetebröd och tömde dass. Det var hans.
Före hälsomyndigheten.
Ja, de var ju skräddans hade tuberkulos, men de var friska. Målarna var friska. De var inte sjuka.
Han blev inte ordförande i hälsovårdsnämnden senare.
Men du
säger
att
vi
inte hör hemma på hembygdsföreningen, men vi har ju haft Kalle Bäck som har på hembygdsföreningens möte som har... Han har skrivit det svenska dassens historia.
Ja, men det...
Och redogjort för den där.
Ja. Nej, det bara att det
så,
kommer in,
så det där kunde han ha haft med där.
Det kommer in lite... folk här som är anförvanter fortfarande. Alltså,
jo, men det är en historia och det är inget förklenande för det.
Nej.
Absolut inte. Det är bara en historia i tiden.
Alltså, trevligt skrivet.
Ja då.
Han är ju otroligt på att skriva den här svågen. Massor.
Ja, han är ju alltid... höll ihop i barndomen då. Det var också så här.
Ja, han var trevlig när vi gick och läste, vet jag.
Ja, det var det.
Vi har hört konstnären Per Göransson berätta. Det här är inspelat på Gunnarsbo den 22 augusti 1995.
Så vi, ja, så det var tre stycken konfirmander och det var väldigt mycket på den tiden. Nu är det många.